Ja, då är det dags för skogsfredag igen. Ännu en regnig fredag, vilket inte hör till vanligheterna när vi poddar, som ni vet. Men här i Jönköping idag i alla fall regnar det. Våran podd 125, Fredrik.
Ja.
5 augusti är det idag. Hur är det hos dig? Är det regn eller sol? Eller mitt emellan?
Nej, här kom solen igenom nu faktiskt. Så det är en ganska udda poddtillställning just ur den aspekten, kan jag tycka. För det, vi brukar ha ganska lika faktiskt.
Ja, vi brukar ha likartat väder faktiskt. Det är väl knappt 30 mil mellan oss här, men det är sällan det är någon stor skillnad. Men idag är det väl, för här är det regn av och till. Inget jättehårt, men det har regnat lite natt och åskad mullra. Alltså.
Det kommer nog också.
Vi är tillbaka i Sverige. Vi har gjort en norsk exit. Förra fredagen var vi ju på fjället.
Ja, det var riktigt häftigt. Då.
Ja, det var det.
Det är ett minne för livet. Jag har ju aldrig varit så på något fjäll egentligen faktiskt. Jag har aldrig varit en sån människa som har begagnats av dylika expeditioner. Men du drog iväg mig på det nu och nu har jag fått lite blodad tand.
Ja, nej, men jag gillar ju fjällvärlden i Norge. Det, av olika skäl kanske man inte ska säga, för det låter lite dumt. Men jag tycker att det är lättillgängligt med bil.
Ja.
Man behöver inte vara fjällvandrare, utan man kan ta sig fram. Det är ganska välarrangerat infrastrukturmässigt. Och sen så tycker jag vi konstaterar att det är inte så där fruktansvärt dyrt med att åka dit och fiska.
Nej.
Det är rätt tillgängligt så sett också.
Det var svenska priser, kan man säga, sammanfatta det som, va?
Ja, boende på fjällstugor och hytter och sånt är ju rimliga priser, och fiskekorten är rimliga. Vi betalade 270 spänn för en vecka, tror jag, för att fiska ganska mycket olika vatten på fjället.
Ja.
Och de här allmänningarna som förvaltar statens fjällmarker och sjöar och annat, de tillhandahåller båtar som man kan hyra för en hundring per dygn, som ligger lite olika fjällsjöar då, så att det var väldigt bra och välordnat på det sättet. Då. Det är ett turistland.
Ja, är det någon som är intresserad, så ta gärna kontakt med oss, så kan vi delge våran resa och ge lite tips.
Ja.
Det ställer vi upp på direkt, för det var ju det är riktigt häftigt. Grönt glaciärvatten blir man mätt på till slut, men otroligt
grönt
häftigt.
Grönt glaciärvatten, ja, och det finns bara öring i sjöarna, inget annat. Inga gäddor, inga abborrar eller någonting, det är bara öring. Ja, någon sjö finns där röding, men det är ganska...
Men, det är riktigt häftigt.
Jag tycker det är ju lite åkande innan man kommer upp dit, fram och tillbaka genom Norge. Och då tittar man ju på skog, miljöskadad som man är. Och jag gjorde i alla fall, för att säga vad du tycker, Fredrik, med lite reflektioner, att två saker som jag, när jag tänkte efter nu efteråt sen vi kom hem, så är det dels det jag tror att vi var nästan inne på, det vi poddade ifrån fjället. Vi gick upp ovanför trädgränsen, och på vägen upp mot trädgränsen så kör vi genom tallskog där det står, jag kallar dem för trolltallar, alltså tallar som är säkert är flera hundra år gamla, rätt knotiga, 12 meter höga, 14 meter höga någonstans. Men emellan de här så kommer det faktiskt tallskog som ser rätt vettig ut, och så vitt jag kunde se, om man räknar årsskott, så kanske om 50-60 år någonting sånt där, och som nu är lika höga som de gamla tallarna. Och som har växt upp i någon slags skärmställning då, eller glesställning. Det är någon slags kontinuitetsskogsbruk, där tallen kommer.
Ja, men det går ju stick i stäv med den svenska forskningen. Det är ju så du svär ju i den svenska skogskyrkan just nu, Torbjörn.
Ja, men jag vet det. Och det är därför det är intressant att veta mer om det, hur det funkar. Alltså jag förstår ju att det är ju tidsperspektiv som är ganska hisnande troligtvis.
Ja.
Och att klimatet har blivit varmare som gör att det kanske växer mer där det inte växte förr då.
Ja, men det var väl de slutsatserna som vi drog när vi satt där och tittade på det där, att troligtvis är det så. För de korta, grova sakerna, det är klart du får ingen knivfura ur dem, men de har ju å andra sidan, de är ganska intressanta att titta på hur de har växt.
Då sätter igång fantasin på något sätt.
Ja, jo. Det blir verkligen så.
Ja. Men emellan de här och så fort man kom ner allra minsta från trädgränsen så var det var ju fläckar. Det var rätt mycket virke per hektar, för det stod ganska tätt. Alltså det är ju inte gallrat eller kanske inte ens skött överhuvudtaget, utan det bara står och växer.
Ja.
Och kanske 50-60 år i tallar, vad det nu kan vara. För det går ju faktiskt att räkna skotterna på tallen ända ner. Hyfsat i alla fall. Men kanske lite äldre än jag tror. Men alltså det stod ju... 100 kubik på hektaret utan vidare på många ställen där.
Ja.
Och det är väl vad vi har i snitt i Sverige nästan i landet, lite drygt. Eller lite drygt, ja.
De hade kunnat varit med som en referensyta på våra gallringsdagar en gång i tiden. För där låg vi väl också på 100 efter gallring. Ja, nej.
Någonting sånt. Nej, men sen en annan sak som också är, tycker jag, är slående, och det är ju en högst subjektiv observation, men det är ju att det är rätt höga virkesförråd i den skogen de avverkar, för de gallrar inte så mycket på grund av terrängen.
Nej.
Man såg ju både bestånd och hyggeskanter, skogen som var kvar efter avverkning. För det avverkas ju en del kalhyggen i Norge också, det är inte så lite avverkning som vi såg efter vägen. Och då ser man ju liksom i kanterna att de har ju inte varit där galla, för det går inte, det är för brant.
Nej, precis.
Men det är ju skogen då, det har inte liksom, det är mycket virke som står i skogsbestånden.
Ja.
Och man såg, jag tyckte så mycket tallskog med höga virkesförråd, alltså stamtäta, inte träd som dog av självgallring, men mycket kubikmeter.
Ja, men definitivt. Så det var jätte grova bestånd så, ur den aspekten.
Ja.
Och det som också är någonting som också slår en, det är ju liksom trädens kraft på något vis. För du kunde ju ha sådana här bestånd som låg i närmare 40 graders lutning, och de växer ju spikrakt upp ändå.
Ja.
Det är helt otroligt.
Liksom bara,
ja. Det är knappt gåbart. Men det liksom står det, kubikfuror. Det är riktigt häftigt.
Ja, men det är ju lätt att göra avsättningar i Norge, kan man säga. Så sett.
Ja, men definitivt. Tekniskt impediment, ja, tror jag vi kallar det när jag körde skördar en gång i tiden.
Det fanns det en del.
Ja, det fanns det definitivt.
Ja. Nej, men jag tror att det finns mycket intressant information att hämta ifrån norsk skogsbruk, och det skulle, jag kan tänka att vi tittar lite på vad norsk skogsforskning håller på med, för det ser vi inte så mycket av i Sverige.
Nej, absolut. Vi pratade faktiskt om det, att vi skulle försöka göra en liten genomlysning av det. Det har varit kul att komma i kontakt med dem kanske, och prata lite med dem och läsa lite och sådär. Jag tror det kan komma en hel del kul ut ur det.
Ja, nej, men det tror jag. Det får vi sätta på. Men du har ägnat lite tid den här veckan åt att läsa om biokol, sa du?
Jag har läst den ganska mycket den här veckan.
Det har vi aldrig pratat om förut, så jag tycker jag vi gör lite.
Ja, nej, men absolut. Det kan vi dra en story om, för där är jag ju återigen förbannad nästan. Eller nästan, jag är förbannad. För det var, nej, men en lång historia kort, så jag tänkte jag skulle gjort en nyhet på Skogsforum, fast sen så blir det så att man vill läsa lite till och lite till och lite till, och vips är det fredag. Fördelen med det är att man lär sig nog en hel del, så det blev en djuplodning i biokolet igen, och det är ganska intressant. Men allting börjar med att staten genom Industriklivet, tror jag nu, hade gett, jag tror det var 12 miljoner kronor i stöd i Industriklivet till, om det var Umeå eller Luleå universitet, för de ska alltså titta på hur man kan ta fram så kallat biokol till den här nya fossilfria stålindustrin. SSAB och H2 Green Steel, och det är väl de två, va?
De som ska göra stål med elström och vätgas istället för...
Ja, precis. För det de gör nu då, innan de har startat vätgasprojektet, det är ju att de använder fossilt kol i den här, i någon form av förädlingsprocess. Jag kan inte det där, men det handlar om att göra järnmalm till slut ska det bli stål, va?
Ja, någon slags reduktion där man får bort.
Ja, och de använder ganska så mycket kol. Och naturligtvis då, när de går från fossil tillverkning till vätgas, så vill de naturligtvis inte använda fossilt kol då, utan de måste använda biokol. Och det var där de hade fått pengar för nu. Och det är ganska intressant. När man börjar läsa i det, så var det otroligt lite pengar. Alltså 12 miljoner, det är ju i det här sammanhanget ingenting. Men enligt projektansökan så kanske det inte behövdes mer, för det visar sig ju att de värmeverk som vi har i Sverige i mångt och mycket baseras på en och samma teknik som kallas någonting med fluidiserade bäddar. När de bränner avfall, sopor och biomassa, grot och så vidare. Stamved också i viss mån, kan man väl lägga till att de eldar också. Och då går det tydligen att konvertera de här relativt enkelt för att producera biokol också.
Att man inte förbränner helt och hållet utan man får kvar kol.
Ja, precis.
I processen.
Ja. Och det är det de ska ta fram nu då, att om de kan ställa om på enkel väg några kraftvärme eller värmeverk i Sverige som kan förse då stålindustrin med biokol. Och det kommer de säkert att lyckas med, tror jag. Och det är ju jättespännande åt alla håll och kanter. Men det man slås av då, det är ju att vad håller vi på med? För jag har ju grottat tidigt.
Det här är ju bio-CCS på hög nivå det.
Ja, visst. Det är ju den ultimata bio-CCS. Här kan vi alltså ställa om nuvarande kraftvärmeverk och värmeverk till att generera biokol. Och samtidigt
carbon capture and storage, CCS.
Ja, och jag säger inte, jag har inget agg direkt mot varken någon sån här chef för ett kraftvärmeverk eller för ett sulfatbruk. För jag kan ju förstå dem, att den sitsen som de sitter i. Utan aggen här, det är ju mot politiken. För jag hamnade och läsa på den här utredningen som kom att starta 2018 och var väl klar för något år sedan, eller drygt år sedan, om hur Sverige ska ställa om och bli klimatpositivt till 2045. Där vigs ju 500 sidor i princip åt halleluja-grejen med bio-CCS. Alltså att man med teknik sätter en koldioxiddammsugare på värmeverk eller massabruk. Ja. Och tar hand om den inom citattecken gröna koldioxiden. Gör någon form av vätska av det, skeppar det till slut ner till Norge som har gamla borrhål som har pumpat upp fossil olja, och så fyller de borrhålen med den här koldioxidvätskan. För detta så har ju politiken då avsatt närmare 40 miljarder i stöd fram till 2040 någon gång, med att massabruk och kraftvärmeverk ska begagnas med såna här koldioxiddammsugare. Och det, när man läser vidare, så är det ju att varför ger vi då statliga medel på 40 miljarder till det här? Jo, det är för att det tekniskt sett, eller ekonomiskt sett, inte bär sig.
Nej, och dessutom, det är för dyrt.
Ja, dessutom är det en teknik som inte finns.
Nej.
Två storskaliga anläggningar har det funnits runt om på jordklotet, tror jag. Varav båda två är fiaskon.
Ja.
Och då har de mag att säga att trots det här så tror de att innan 2030 så finns storskalig bio-CCS på väldigt många ställen runt om i Sverige. Och då har vi löst klimatkrisen. Ja. Alltså på 8 år. Inom 8 år.
Det är enfald.
Ja, men du vet, det är enfald deluxe om du frågar mig. Jag tror att vad håller de på med egentligen? Och samtidigt då, ger de 12 miljoner kronor.
Silar ju mygg och sväljer kameler om det finns en teknik som är mycket enklare, som idag skulle kunna tillämpas på befintliga anläggningar på ett mycket enklare sätt.
Ja, men visst.
För det är ju också bio-CCS, det är ju att ta vara på kolet, få fram kolet och spara och lagra kolet. Ja. Det är det man gör när man gör biokol.
Det är ju en klassisk bromsning i en uppförsbacke om du frågar mig.
Ja.
Ja,
det är ju fascinerande.
Ja, det är riktigt fascinerande. Jag gör ingen utvinkling om varför det har blivit som det har blivit. Det kan vi lämna därhen. Men det är alltså anmärkningsvärt. Fruktansvärt anmärkningsvärt. Och det som är kul då, det är att jag läste en avhandling från Chalmers där de hade tittat på att ställa om några av Göteborgs värmeverk till biokolverk för att Göteborgs stad hade frågat om det. Mycket intressant. Så det finns ändå. Ja. Och när man läser de avhandlingarna som oftast är ett, vad ska man säga, oftast i en sån avhandling så går man ju till botten med historia och nutid och vad som finns och vad som fanns och vilka förutsättningar finns och så där fram och tillbaka. Och då är det ganska intressant, för då importerar ju Sverige en hel del biokol.
Okay.
För marknaden finns.
Okay.
Och det är främst då, kanske inte så stora mängder, men det är i princip varenda kommun i Sverige som använder biokol när de ska plantera ett träd runt asfalt. För ofta så har du kanske Ja, men du vet ju hur en stad är byggd. Oftast är det kanske med sprängmaterial i botten. Och sen så ligger det ytterligare något grusmaterial. Och sen så kommer någon på att de ska ha träd där.
Lite matjord.
Ja, och då går det inte bara att liksom kasta dit några säckar med jord. Utan det, för det kommer att rinna undan och så torkar det. Och då har de ju kommit på att har man i biokol i matjorden där så då är vi hemma. Då växer det så det sprakar. Och det blir liksom som, en, ja, som att trädet skulle stått i en skog.
Och biokol har förmåga att hålla vatten på ett annat sätt eller hjälper till att hålla vatten i jorden, om jag fattar rätt.
Och det är ju det som är intressant om man läser vidare, för då har du ju liksom att tittar du på vad de tar upp i den här studien så är det ju att det finns ju evidens inom forskningen som säger att plöjer du ner biokol i åkrar så har du du har förbättrade skördar rakt av. Det finns det forskning på. Mm. Plus att det klimatanpassas. Så torkår och sånt där behöver vi inte bry oss så mycket om vi har biokol i åkrarna. För det växer ändå.
Det är vinn-vinn åt alla håll.
Ja. Och skulle vi dessutom producera ännu mer så finns det, har de gjort flera studier på att göra i princip klimatsmart asfalt med biokol. Mm. Mm. Och där alltså vägarna blir en kolsänka.
Men det innebär ju att ett kraftvärmeverk som är en befintlig enkel teknik, eller enkel men i alla fall en väl fungerande befintlig teknik, enkelt skulle kunna anpassas. Det skulle enkelt kunna byggas ut för mer kapacitet också. Och fördelen med de här värmeverken eller kraftvärmeverken är att de producerar ju el när det som bäst behövs.
Ja.
Och de producerar värme, vilket kan bli överskott ibland, men framförallt kan man producera biokol också. Så blir det blir ju en kamp om råvaran där också. Ska man elda mer?
Och det finns baksidor på medaljerna också. Det är ju att du har ju inte samma effektvärde, naturligtvis. Du eldar ju inte upp allt.
Nej, du får stoppa in mer bränsle för att få upp samma energi.
Absolut, det får man göra. Men jag tycker att om man tittar på det storskaliga perspektivet och blandar in allting med bergvärme, solel, vindel, vatten, kärnkraft, så borde du kunna hitta någon form av bra balans, troligtvis. För är det något land i nuvarande position som skulle kunna gynnas av en storskalig biokoltillverkning så är det nog rackarns Finland eller Sverige. Eller vad säger du?
Ja, absolut. Vi har också en stor sulfatindustri som använder mycket virke som skulle se lite konkurrens där, misstänker jag. Det kan ju vara ett hämmande. Men vi använder mycket skogsbränsle i Sverige idag. Den här vintern kommer ju, alltså priset på skogsbränsle, energipriset på träenergi eller skogsbränsle, oavsett om det är pellets eller groten, alltså det kommer ju att raka iväg. Har väl gjort redan delvis på pelletsidan, så har ju priserna stigit skapligt. Ja. Och det är bara början, tror jag, för att pellets kan man exportera, det är lätt. Det har inget vatten kvar nästan, så att det är inte så bulkigt, utan det går att skicka. Och suget efter pellets ner på Central Europa kommer att vara hyggligt stort denna vinter.
Mm. Visst.
Och betalningsförmågan kommer att vara hög, för att det man jämför med det är elpriser då. Och obefintliga gasleveranser.
Ja. Definitivt.
Så att energin kommer ju i spotlight, absolut.
Ja.
Och i det perspektivet kanske kan bli ett större intresse för
kraftvärmesidan
och biokolsidan också. Då.
Ja. Men
det är fascinerande just det här att man kan liksom stirra sig blind på en lite grann som kärnkraftsdebatten, kan jag tycka, att man pratar väldigt mycket om kärnkraft som kanske kan vara färdig om 10-15 år för ett problem som är här och nu. Att just här och nu har vi ett jättestort energiproblem nu och framåt närmaste åren här.
Ja.
Vi måste ju lösa det här och nu. Vi kan ju inte liksom börja projektera fjärde generationen kärnkraftverk som är färdig om 10 år. Det går liksom inte. Det kanske vi ska göra också, men det löser ju inte problemet som är här och nu.
Nej, visst.
Lite grann så är det här med bio-CCS liksom, som inte, jag menar, varor lagras in lika mycket som när det växer på ett par svenska skogsgårdar en sommar. Det är väl vad de har lyckats fånga i några anläggningar, pilotanläggningar.
Ja, på sin höjd, skulle jag vilja säga.
Ja.
Nej, och då har vi ändå inte kommit till kanske häftigast av allt. För om vi tittar vidare på biokolen så har du ju ytterligare, det fanns med, jag har läst det på flera ställen, det är också evidensbaserad forskning, att du kan blanda i biokol i djurfoder och du kan i princip då eliminera antibiotikaanvändningen på djur.
Det känns att jag skulle gnissla i tänderna, men det kanske inte är så känsligt.
Det är nog inte så känsligt. Och sen så ytterligare en sak. Om du ändå plöjer ner lite på åkrarna och det finns en bäck i närheten av åkern, så plöjer du ner extra mycket in till flodbädden. Och så är övergödningen ett minne blott. För det sugs upp i.
Suger det upp det. Ja, men, det är en magisk atom, ja, den här kolatomen.
Ja, och då kommer vi till det bästa av allt. Den som gör den här kolen, oavsett vem det är, kan också ta betalt för kolsänkan.
Ja, du tar betalt för produkten biokol, ja, och sen tar du betalt för kolsänkan som du skapar med biokolen.
Ja, visst.
Och det är en affär som heter duga.
Ja, och det, snacka
det bara,
om...
Det är bara att sätta igång.
Ja, ja, visst.
Det är bara att sätta igång.
Och snacka om de positiva bieffekterna av allting annat. Jag menar, vad mycket kommer det kunna vara värt att kunna ha en ordinarie skörd torkår? Vad mycket inte det är värt?
Nej, precis. Det är värt hur mycket som helst.
Ja, visst.
Speciellt i dessa tider. Nej, men det kanske är nya tider på gång. Jag såg en debattartikel ifrån en kille som heter Lars-Erik Liljelund. Han var generaldirektör för Naturvårdsverket. Som publiceras i DN i veckans vecka, tror jag. Där han formulerar sig ganska skarpt att vi hugger tillväxten. Vi når inte målen av varken åt ena andra hållet skogsbruket. Det krävs en ny skogsutredning. En ny regering får snabbt möjliga sätt till en ny skogsutredning.
Ja.
Och normalt sett så hade det här debattinlägget varit ett uttalande eller ett inlägg som hade angripits reptilsnabbt på Twitter av de som bevakar intressena åt olika håll och kanter här. Men det blev rätt tyst.
Ja, det blev väldigt tyst. Det blev det mest tragiska, jag har fel ord, men det mest uppseendeväckande. Det var ju att LRF gick ut i en...
Skogsägareföreningen, ja. LRF gick ut med debattinlägg och höll med.
Eller ja, det var inte debattinlägg. Det var ju ett odebattinlägg. Det var ju jakande.
Det var ett odebattinlägg. Det var ett håll med-inlägg. Ja, det. Och där de nämnde ordet kolinlagring och äganderätt i samma mening för första gången.
Ja.
Nu tänkte jag på det här med stolen. Vad har hänt?
Ja. Nu har det hänt så, det har hänt så mycket inom åren. Så där har man en viss återhållsamhet i att värdera de orden faktiskt. Om du frågar mig.
Ja, men det är intressant, tycker jag.
Ja, absolut. Intressant. Ingen vore gladare än vi om de börjar göra den här resan. Om man säger så.
Nej, det vore ju fantastiskt.
Ja, det vore fantastiskt.
Jag tror ju att om man släpper dagens pajkastning mellan ytterligheterna i skogsdebatten och försöker se lite sakligt på framtiden, så tror jag att skogsägarna i Sverige sitter i en guldsits. Man kan ha problem med artskydd och annat som man måste lösa på något sätt. Va? Men med den råvaran som finns här och det behovet som finns i världen över tid, så det måste bli en bra kombo.
Ja.
Rätt förvaltat. Men då måste det förvaltas på rätt sätt. Då kan det inte vara business as usual där vi ska liksom dra ut virket till så lågt pris som möjligt på så snabbt som möjligt. Då måste man tänka lite annorlunda och framförallt förädlingsmässigt då.
Ja. Men rackarns vet, jag tycker Liljelunds artikel, debattartikel i all ära, det kanske var en del av det, men jag har en liten känsla av att vi är inne emot lite nya tider ändå när det gäller det här.
Ja. Jag tror att det kan vara på väg att röra på sig lite. Ja. Det är mycket, mycket folk som pratar förädling, vad man kan göra, hur man kan ta vara på råvaran bättre och så vidare. Sen nu har vi haft mycket trafik den här veckan på Skogsforum. Vi skickade ut nyhetsbrev på tisdagen som var ganska bra blandning av ämnen som har varit i grytan den senaste månaden. Då. Men sen har det kommit upp ett par intressanta trådar. Det var någon som la upp en tråd om vad är det som ska stå i ett avverkningskontrakt. Och det är ju lite i sådana tider nu, alltså nu är sommaren på väg att ta slut, det blir lite bockjakt och småningom här och folk kommer ut i skogen och börjar tänka lite, vad ska vi göra här, ska vi avverka något, ska vi, och framförallt så tror jag att virkesköparna börjar bli ganska aktiva efter semester nu.
Ja.
Så frågan kommer ju liksom någonstans då. Så det tycker jag är något som vi kan lyfta upp lite grann, det här med att jag menar, många skogsägare, de får ju ett virkeskontrakt serverat utifrån virkesköparens förutsättningar ganska mycket. Och då kan man ju välja att man bara skriver under det utan att läsa igenom det i princip, eller försöka sätta sig in vad det innebär. Men jag tycker vi kan puffa lite grann för det här med rotpostförsäljning, för att det är ju en fantastiskt bra försäljningsform.
För ja, det är en
mycket tydligare affär.
Mm.
Och det har vi gjort några gånger tidigare. Vi har skrivit en del om det. Vi kanske kan lyfta något i tråden i den podden. Men vi kanske skulle starta en tråd där vi kan tipsa om stämplare. För det brukar vara lite flaskhals, tror jag, för tag i någon som kan göra rotpoststämplingen.
Ja, precis.
Men de finns. Ja. Hushållssällskapet i olika delar av Sverige jobbar med det, vet jag. Men det finns fler som gör det också.
Mm. Ja, nej, men absolut. För det är ju där flaskhalsen sitter, tror jag. För det är ju en väldigt bra modell för att sälja virke, definitivt. Och speciellt i vårat svenska skogsbruk som är så präglat av en extremt stark köpare och kanske lite svagare säljare. För alternativet, om man ska inte välja rotpost, då måste man nästan ta och nämna in att då måste du kaxa till dig som skogsägare. Då måste du ställa dem mot varandra och säga, nästan vifta med ett avtal från konkurrenten och säga att de här ligger ju 30% högre. Det är inget olivigt. Ja. Då har ni 31% som skriver vi idag.
Ja, också titta vad det står i avtalen, hur de är formulerade, vad som ingår och inte ingår. Va?
Ja.
För det är också, och det är en väldigt viktig grej, det är att se liksom vilka enheter använder man för virket. Använder man M310 och toppmätt under bark på timret, eller använder man M3FUB, då måste man ju jämföra och räkna om priserna i så fall, så att man får det jämförbart. Va? För det är ju också,
ja.
Det krävs mycket kunskap för att kunna hantera en bra affär.
Det som är bra då, tycker jag, det är att, och det tycker vi är en väldigt bra grej, det är att starta trådar om det på Skogsforum. För de trådarna blir oftast väldigt populära, och det blir mycket diskussion i dem.
Ja, man får, och det här vad det står i info. Ett avverkningskontrakt. I den tråden finns jättemycket bra tips som har kommit in där skogsägare som har sagt, så här gör jag. Jag brukar alltid gå över och kräva att få det här inskrivet. Och inga orimligheter, men man förstår att det är mycket som saknas ursprungligen när man ser de här.
Ja.
Så att det är kanonbra. Och som sagt, var rotpoststämplingen. Det kommer vara säljarens marknad i höst för virke om man sköter sina kort rätt.
Ja, det borde det vara. Definitivt. Ja. Men och så, som vanligt så är det ju fortsatt. Jag tycker att man ska vara återhållsam. Man ska inte bara toksälja iväg för att en virkesköpare kommer och säger att du måste ta ner det här nu. Utan nej. Tänk till och håll igen och förhandla i så fall, om du inte väljer rotpost.
Ja, och gör man en slutavverkning, se till att få betalt för groten också, för den kommer att ha ett jättehögt värde i vinter.
Ja, och den har ett jättehögt värde där den ligger också. Det kanske är det viktigaste av allt, att inse det värdet i att den ligger kvar i skogen.
Näringen.
I näringen, ja.
Ja, så får man inte rejält betalt och låter groten ligga kvar. Ska man skicka ut den, då ska man ha ordentligt betalt för den.
Mm. Definitivt.
Den kommer att värma många frusna själar denna vinter.
Ja, så är det säkert. Det kanske blir sån här myntinkast i duscharna i Stockholms hyresbostäder.
Och campingduschar.
Ja, campingduschar. Det skulle vi nog spara en hel del på. Det är ju många som bara står och sölar en halvtimme, kan jag tänka mig.
Ja, men det kanske är något som kommer.
Ja.
Det kommer, alltså energikostnaden kommer att bli påtaglig.
Ja, fast du betalar inte för duschvattnet i en hyresrätt idag, va?
Nej, du gör det på hyran, men den affärsmodellen kan ju förändras om inte här så åker hyran upp. Ja. Men du, nästa fredag har vi podd och då ska jag vara på stället där det är hett, kan jag lova dig. Men det tar vi mer om då.
Ja, det får vi ta då.
Ja, vi ser vart det är.
Precis.
Då får vi ge oss ut och njuta av det uppfriskande regnet, i alla fall de som bor i den halvan av landet här nere där det drar över ett regnväder.
Ja, precis. Nej, men det är frodigt nu. Det går inte att säga annat. Ja. Jag ska försöka med ett väst till Lövskogsvängnet faktiskt nu här igen, tänkte jag.
Jag får slänga upp lite bilder här. Jag har missat det. Jag måste dit kolla snart när vi får ta en tur. Med.
Där frodas
men,
det.
Nej, men vi rundar väl av lite här ifrån skogen och önskar alla en skön helg. Och så hörs vi nästa fredag igen.
Ja, absolut. Ha en skön helg allesammans. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.